mankind. I det här avsnittet av politiken bland annat detta.
Jag tycker i Finland har vi en anti-woke-diskussion, men i anti med stort A och två T ändå, liksom anti-woke.
Ja.
Och det är liksom, det är när man är liksom sådär, man bryr sig inte så mycket om mänskliga rättigheter att man skulle rösta emot en avvisningslag till exempel.
Just det.
Om man vill ta lite avstånd från wokens högborg, de gröna.
De värsta
man,
flummarna.
Ja, de vill man ta lite avstånd från.
Men inte för mycket.
Så anti-woke, man är inte woke, man är inte anti-woke, men man är anti med stort A och två T. Ja.
På randen till år 2025 så ska vi ta och titta lite på år 2024 genom en vid det här laget rätt så skitig backspegel. Den är smutsad av svett, av tårar, av fackelsot, av nikotinpås, slem. Du lyssnar på politikens årskrönika med Marianne Sundholm, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt. Var ska vi börja? Ska vi ta det
kronologiskt? Januari börjar året. Februari kommer näst.
Vad händer i januari år 2024?
Två presidentval, runda ett och runda två.
Just det.
Kommer vi ihåg det här ännu?
Vet ni vad jag kommer ihåg? Eller vad jag kollar upp? Att det var ju minimal skillnad mellan de här två. Havisto och Stubb i, alltså slutresultatet, andra omgången. Det skilde med bara 100 000 röster.
Mm. Och hela kampanjen överlag dominerades av någon sorts civiliserad, inte nu artig debatt, men ändå liksom en sån politisk debatt som man skulle vilja se lite mer av och som vi kanske inte har sett så mycket av efter den där presidentkampanjen. Alltså,
gentlemen.
Gentlemen, liksom två hövliga kandidater som stod mot varandra där, har också, du ser liten skillnad i väljare, men också relativt liten skillnad när man tittar på värderingar och så här. Två liberala kandidater med en stark framtidstro på något sätt, och hela den här kampanjen dominerades av, tycker jag, en optimism som vi nog inte har sett nu när man tittar sen på debatterna där i riksdagen där alla skriker på varandra.
Men då i stunden, så nu var det ju tråkigt alltså när uttalandet var typ sån här att oberoende om jag eller Pekka som vinner så får vi en bra president.
Ja, det är sant. Det är
sen minns jag att vi rubricerade, eller en av rubrikerna i ett politikenavsnitt i början av året som handlar just om presidentvalsdebatterna. Så där skriver vi att Pekka Haavisto säger ingenting i ungefär 50 debatter. Att det var först på slutet som han började ha lite starkare åsikter och lite försöka utmana Stubb. Vilket kanske han föll på. Kanske Haavisto borde ha varit lite, har stuckit ut lite mer tidigare kanske under själva kampanjen.
Mm. Fast å andra sidan såg vi en andra omgång som just inte alls dela eller polarisera bland väljarna heller, om vi jämför med hur det var när Haavisto var mot Niinistö 2012 och sen då tidigare Halonen mot Niinistö eller Halonen mot Aho före det. Så nu har det varit åtminstone på vissa nivåer tidigare polariserande, men nu när jag försöker rannsaka mitt minne så kommer jag inte ihåg att det skulle ha varit så mycket sånt under andra valomgången. Mm. Det var just mer det här artiga. Och Haavisto som lite då försökte jaga upp sig i andra omgången.
Och Haavisto hade ju, han har ju det här, liksom, det här fredsmedlande har han ju, jag menar, som en stor grej på hans CV. Och det minns jag också att Alexander Stubb missar ju aldrig en chans att jämställa de båda som två lika stora fredsmedlare ute i världen. Och det tror jag var ett ganska bra knep från Stubbs läger. Sådär. Sen kommer vi också ihåg förstås att de reste ju land och rike runt, båda herremännen. Det gjorde ju alla presidentkandidater. Alexander Stubb besökte inte minst Österbotten, men han var inte helt säker riktigt på var han hade åkt.
Och nu när han rest omkring Vasa, Jakobstad, Kristianstad och Kristinehamn och Sjunde.
Det är fortfarande roligt.
Det är kul, det är kul. Kristianstad, Kristinehamn, det ligger ju alltså då i Sverige. Han kan ju ha varit där. Ja. De kan ju ha åkt långt västerut.
Men det är också roligt för det är ändå så otypiskt honom. Han är jättebra på att lista saker normalt.
Ja, de kommer alltid så rinnande vatten.
Och här gick det inte så bra.
Nej, och apropå att lista saker så kunde vi ju spola framåt till hösten när Alexander Stubb steg ut för en hastig presskonferens gällande utrikeshandelsminister Ville Tavios förhållande till Ukraina och vårt stöd dit och de här, om vi ska stöda också sexuella minoriteter som Ville Tavio inte gjorde. Då började den här 5 minuters presskonferensen mitt i allt väldigt snabbt handla om vilka alla Alexander Stubb antingen skulle träffa eller hade träffa. Vi kan ta och lyssna.
Olin itse keskustellut sekä Unifil-joukkojemme johtajan että suurlähettiläs Meskasen kanssa. Tapasin presidentti Abbasin. Ensi viikolla tapaan ensimmäisenä NATO-jäsenen valtiopäämiehenä NATOn uuden pääsihteerin Mark Rutten. Jordanian kuninkaan. Kävin puhelimitse keskustelun presidentti Herzogin kanssa. YK-viikolla oli mahdollisuus puhua noin 20 päämiehen kanssa. Istuin illallisella Turkin presidentin kanssa. Tapasin Iranin presidentin. Puhuin 2 tuntia heidän puhemiehensä ja 4 tuntia presidenttinsä kanssa.
Om man skulle skapa en sån AI-profil på LinkedIn som skulle spotta ut statusar som president skulle den låta så här.
Ja, han är ju präglad alltså det här landet nu under det här året, Alexander Stubb.
Han har nog det.
Han har res, han har synts, han har uttalat sig.
Han har uttalat sig, ja. Han har uttalat sig ganska klart, lite för klart ibland också.
Okej, hur tänker
jämfört
du?
Med Niinistö.
Som uttalar sig lite för oklart.
Hur tänker du att han uttalar sig lite för klart?
No, jag tänker att presidenten i vårt land uttalar sig mer så där diffus som ja. Niinistö. Att det finns nog någon point där under allt det där. Men det är bäst att inte allt för klart ta upp den.
Men den här, alltså den värdebaserade realistiska utrikespolitiken har ju Stubb velat banka in. Den kändes väldigt diffus i början. Men blev den klarare sen?
Nu har det ju kommit vissa konkreta exempel i hur han har förklarat intervjuer, hur Finland ska se på Mellanöstern till exempel. Och att realiteterna är nu det att vi... No, men så fort man börjar tala vapenhandel så är realiteterna det att det är så här.
Och sen hade ju inte blivit, hade inte heller blivit klarare vad belackarna av den här värdebaserade realismen vill ha istället då?
Värdebaserad orealism.
Eller värdelös.
Värdelös realism. Nej, det är, ja, precis. Det är
jag vet inte om det nu har ändrat så mycket.
Nä.
I sig.
Nä.
Det är liksom ett sätt att definiera det. Men han är ju nog bra på att medierna älskar honom. Journalister springer genast när han ordnar en pressis. Och han, det är ju för att han är bra på att uttrycka sig. Särskilt charmig är han ju när hans fru är med. Mm. De har ett bra samspel, tycker jag. Men sen det här att han kan uttrycka sig så att man ändå för det mesta förstår man vad han säger. Och jag tycker nog, jag intervjuade Kimmo Grönlund häromdagen och han sa just det här att när världsläget är vad det är och det i Finland talas om dålig ekonomi och liksom, vi har knappt återhämtat oss efter den här pandemin ännu, så behöver vi liksom ledare som pratar lite mer optimistiskt. Och det tycker jag nog att Stubb gör.
Så kan man också säga att en president som Stubb har lättare än tidigare att uttala sig i saker, eftersom det är så nu i och med Rysslands krig och Finlands NATO-medlemskap, så är det så klart var vi står.
Ja,
och vi
precis.
Kan säga att det här vår linje, så här tycker vi, vilket inte har varit fallet i Finlands historia tidigare. Då måste man vara lite mer diffus kanske och balansera. Nu behöver man inte balansera, utan man kan rakt ut säga att, som han sa här och där, att Ryssland ut ur Ukraina direkt.
Jag behöver inte hymla på samma sätt som man kanske måste göra i decennier. Presidentval i januari, vad händer i februari i Finland 2024?
I svensk Finland händer det bara SFP-spekulation.
Det
var det vi höll på med hela våren.
Varenda avsnitt.
Det var, och SFP hade ganska många presskonferenser också om hur de riktigt tänker göra. Tänker Anna Maja Henriksson fortsätta eller inte?
För
vem
det var
tänker
oklart,
ställa upp
ja.
I EU-valet? Vem, och så vidare. Och någon ställde upp, Mats Löfström ställde upp och sen ställde han inte upp. Det var en massa så här av och an.
Just
och vi
det.
Kanske lite för hårt igång på det här. Eller vad
Sandra Bergqvist nämndes ju också i spekulationerna. Jag vet inte om det var mer bland oss politiska journalister som vi tänkte att då man försöker föra fram henne möjligen. Hon sa ju sen vid någon skede att hon inte...
Den ena efter den andra meddelar ju att de inte var intresserade.
Men grejen var den alltså att Anna-Maja Henriksson meddelar redan i december att hon ställer upp i EU-valet. Och sen blev det hängande det här. Mm. Vill hon då fortsätta som SFP-ordförande eller inte? Och den saken hängde med länge in då på 2024 före hon meddelar att förstås inte hade hon tänkt fortsätta som ordförande, men hon menar att det borde alla ha begripit.
Och medan hon ännu inte hade sagt det klart så, blev det ju en situation där om hon blir invald i EU-parlamentet så då får man då fundera om man kan vara en ordförande. Men om hon inte skulle bli vald, säga att Eva Biodé skulle bli vald eller om SFP skulle tappa sitt mandat, då skulle hon då ha fortsatt som ordförande. Mm. Hur fortsätta som ordförande om man inte har blivit, om man har förlorat ett EU-val? Om man inte, om man tappar det enda mandatet som SFP alltid har haft.
Mm. Men det gjorde de inte.
Men det här var alltså ju alltså den här, det som vi gick och grunna på här.
Ända till
att menar hon faktiskt att hon kan fortsätta efter att ha förlorat EU-val?
Ja. Och så var det ju, det var ju tre män den här gången som ville bli. Det var alltså Anders Adlercreutz, Henrik Wikström och Otto Andersson. Och i norr skede så tävlar de alla med att lyfta upp hur väldigt österbottniska de alla är.
Ja.
För det var viktigt.
Det är viktigt.
Sen kommer mars månad.
Februari och mars var det ju massvis med strejker. Det har ju nog dominerat året. Liksom i flera omgångar, den här arbetsmarknadspolitiken.
Strejkerna som ingen brydde sig om.
Som bara inte ledde till någonting. Det var ju ett helt skumt läge. Och nu är det arbetsmarknadspolitik på agendan igen nu i höst och kommer fortsätta ännu i vår.
Och det som man strejkade mot var ju alltså helt enkelt regeringens olika åtgärder. Då. Mm. Minska strejkrätten och överlag då ändra på förhållandena där.
Och nu kommer ju de större, alltså de reformer som egentligen berör kanske störst del av medborgare kommer ju nu ännu på våren. Det här att det ska bli lättare att säga upp på korttidsanställda. Mm. Vi har inte sett det sista här, tror jag.
Och vi ser ju också resultatet. Ett resultat är att arbetstagarna blir så mycket mer bitska när man ska börja förhandla nya avtal. Nu kräver man alltså då 10% av lönen. Där finns säkert en sån här extra pålägg just för att man är så jäkla förbannad på regeringen. Mm.
Och sen får man ju se hur det går alltså med strejkhoten i och med att man nu då lärde sig att det bet inte överhuvudtaget, alltså senaste gången. Mm. Och så blev det april månad, då var det mera budgetprat och sen blev det ännu varmare och så blev det maj månad och så blev det så varmt att man kunde skjuta utomhus. Utanför nattklubben när man är klar. Som Vornanen. Riksdagsledamot Timo Vornanen, ex-sannfinländare. Den polisundersökningen blev förresten klar nu här i mitten av december. Så man ville ju ha en extra utredning till det. Så det är lite hängande ännu det här. Ska det gå vidare till någon sorts åtal? Och vilket i så fall?
Men det är ju ett av de här sällsynta fallen där vi har sett följder för sannfinländare.
Ja.
Han uteslöts ur sin riksdagsgrupp och partiet. Mm. Och det här har vi inte sett så hemskt ofta.
Turtiainen var det förra, Anno. Mm.
Och Anno Turtiainen uteslöt på grund av alltså helt enkelt vad han sa på sociala medier. Var det någonting i den stilen, ja.
Hur han uppförde sig och pratade.
Ja. Och Timo Vornanen har ju också hämtat puffran med sig in i riksdagen, visade sig. Och sen minns ni, det var den diskussionen om att ska man ha vapenskåp på jobbet?
Tänk det. Tänk att vi hade en sån diskussion.
Maj månad var ju också EU-valskampanjen en gång, eftersom det skulle vara ett EU-val sen i juni.
Ja, alltså hela det där första halvåret intervjuade också Åsa von Schultz, två statsvetare heter alla med de senaste veckorna. Och hon säger att det är ju nog ganska unikt att hela första halvåret dominerades av valrörelser på det här sättet. Att två omgångar presidentval och sen ännu EU-val. Det liksom sätter ju nog sin prägel också på politiken. Men,
säkerhet var det som gällde i båda.
Ja, men gud. Mm. Men jag vet inte, alltså, vad minns vi av EU-valet?
Jag minns ingenting.
Överhuvudtaget. Det kanske enda man minns är att Li Andersson fick såna otroliga... Mm. Alltså deras... chockerade miner där på valvakan hos både Li Andersson och de andra i Vänsterförbundet. De hade verkligen inte räknat med att de skulle behöva skicka tre personer till Bryssel.
Alltså Vänsterförbundet fick 24,8% var ett och Vänsterförbundet var två med 17,8%.
Det högsta som Vänsterförbundet någonsin har fått, och vi måste gå tillbaka till EFFs tid, säkert till 70-talet för att hitta sådana procenter.
Gamla goda tiden,
där de var ett stort parti. Men nu var det ju en dagslända nog, får man anta. Nu är det tillbaka i gallupparna på samma nivå.
Det syntes i liksom opinionsmätningarna ännu lite under sommaren att de hade rekord i dem också, men sen hade...
Men måste vi säga när vi har en politisk årskrönika att en grej är nog Li Andersson-effekten för hennes personliga tal. Alltså hon fick fler röster än någon annan har fått i ett EU-val tidigare. Och den här Li Andersson-effekten så tycker jag visar att den därmed är större än Sanna Marin-effekten var någonsin. Ska man ju säga att de är olika politiker, att det där var Li Andersson ganska hård debattör och liksom går med i debatten och kommer då med debattinlägg, så kommer jag inte ihåg att Sanna Marin skulle ha sagt något hemskt mycket så här tankevärda, ideologiskt liksom intressanta uttalanden, utan hon stod mer för den här stabiliteten.
Snygga citat kanske.
Snygga citat kanske, och sen när stabiliteten som statsminister under en kristid. No, men nu har vi gått några år bakåt i tiden, men ja. Om man jämför de här båda effekterna så var Li Andersson större.
Det sades också om Li Andersson att hon aldrig hängav sig åt den här moderna identitetspolitiken, utan att hon ska hålla sig till sak.
I själva verket så har hon hemskt svårt för den här moderna identitetspolitiken också inne i sitt eget parti. Hon aktar ju sig noga förstås att visa det utåt, men hon har varit förbannad en och annan gång på det här.
Så hon får in Jussi Saramo, och vem var den tredje från Vänsterförbundet som får in i EU-parlamentet? Minns vi det? Det minns vi ej. Sen Minja Koskela blev ny...
Nu måste vi minnas det.
Vi kanske kommer på det här under avsnittets
gång. Förlåt, Merja.
Merja Kyllönen. Mitt tog det nog många sekunder så kommer vi ihåg det. Sen blev det sommar. SFP valde ny ordförande i Anders Adlercreutz. Hur tycker ni att han har hanterat det hittills?
Ryggen har varit relativt rak och är det ännu, i varje fall när man ser honom i korridorerna. Han har inte infriat några löften som kanske någon närde inom partiet att det där, nu blir det ändring och nu börjar SFP liksom bråka ur det här socialliberala liksom, ur det hörnet och liksom sätta skåpet på rätt ställe.
Men inte förväntar väl sig någon på riktigt det?
Mm. Nog inte vi.
Du tänker folk överlag.
Kanske någon hade gjort det.
Ja. Vidare så har vi avvisningslagen som ju också skulle klubbas igenom där före sommarsemestrarna. Och det var viktigt, det skulle gå igenom.
Den godkändes min sista arbetsdag inför semester, det är alltid så här. Ja. Men alltså, det var ju nog ett väldigt, väldigt intressant grej. Alltså den där långa, vi har sett under hela den här regeringsperioden hur experter har kritiserat regeringens politik inom många olika ämnesområden. Och här var den där raden med experter verkligt lång. Största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, var jättesplittrade kring den här frågan. Sannfinländarna stod där och det där försökte försäkra alla att det här bara handlar om säkerhet och försvarsfrågor och det nya världsläget och så vidare. Och sen när den klubbades igenom så omfamna Riikka Purra och Mari Rantanen varandra och grät. Och så lade de ut ett pressmeddelande inom några minuter om hur det här som de har jobbat för i många år äntligen har gått igenom. Det vill säga att man ska vara strängare vid gränsen och vem som kommer över den.
Och kunna avvisa folk genast, mer eller mindre.
En ganska otrolig process, tycker jag.
Vi kan ta ett litet minne från den debatten som ju pågick väldigt länge, som du sa. Och argument som lyftes upp mot den var just det här. Men alltså att om Ryssland är ett otryggt land att vara i, så hur kan vi då liksom skicka tillbaka folk dit? Och då hade inrikesminister Mari Rantanen det här argumentet. Putin.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että kun Vladimir Putin tulee tuosta rajan yli ja sanoo asylum, niin hänhän jää tänne lopun iäkseen.
Så det vill säga, om Ryssland är otryggt så får ju Putin komma traskande över gränsen och säga asylum, och så måste vi ta in honom. Så här kan inte vi ha det, vi måste ha avvisningslagen.
Jag minns inte vem hon hade mot sig där i studion, men så sa att så där är det nu inte.
Jag tror att det var vänsterns Li Andersson och Grönas dåvarande ordförande. Sen blev det augusti. Vi hade mera budgetförslag av Ricka Purra. Var det då hon satt och klippte och skärbräna? Kom den där i augusti?
Var inte under våren redan.
Var det under våren?
Det var under våren, det var den där riktigt stora budgetgrälen. Sen till hösten hade de liksom bestämt att nu ska vi inte bråka så mycket. Det var ju jättesnabba budgetförhandlingar på hösten. Sen...
Ja, var det då i hösten som de satte det här fina foto av när de fyra regeringsledarna går på tvångskaffe?
I Kuppilan, ja.
De sitter med sammanvitna leenden och lät sig fotograferas i riksdagens café där de visar hur avslappnat vi kan dricka kaffe ihop.
Hur god stämning det är inom regeringen.
Och budgeten, där skulle man kära och mera ska man kära.
Lite grälbräde om eller lite olika uttalanden från finansministern och statsministern om Finland kommer att uppnå sina sparmål. Det hände i höstas, men det här är ju också en sån grej som vi kommer få se ännu vildare tider kring nu i vår. Alltså det är så mycket som hänger på den där ekonomin. Alltså dels så här, hur går det för sysselsättningen? Hur går det för Finlands ekonomiska återhämtning? Hur kommer det att gå för regeringspartiernas opinionssiffror och samarbetsmöjligheter? Alltså, lyckas de nå sina högt ställda mål?
Och de där prognoserna ser väl sämre och sämre ut hela tiden? Alltså.
Det ekonomiska?
Ja.
Beror lite på vem man frågar, va?
Finansministeriets räknenissar.
De har väl blivit lite mer pessimistiska ju längre året har lidit. Men nu pekar du ju ändå på någon sorts tillväxt det kommande och nästkommande, men... Inte någon hög tillväxt, inte någon direkt tillväxt.
Vi hade också kampanjen mot rasism som ju startade då. Och det har ju också präglat hela regeringen Orpo, det vill säga det här att rasismproblemet var ju i själva regeringen från början. Det var ju där problemet fanns, men snabbt så svängde de det till att rasismen, vilket den ju också gör, men de ville istället rikta fokus på att nu måste alla andra än regeringen sluta vara rasister.
Alla medborgare och så vidare.
Ja, och i augusti körde det här programmet mot rasism igång då, som ungefär Petteri Orpo var den enda som frontade.
Nej, det var, alltså hela det här är ju... För det första att regeringen då, sin första kris som man redan kom överens om att... Alltså då när de samlades för att prata om hur de ska jobba med den här rasismen, så kom de ju överens om att de ska presentera ett något slags ställningstagande mot rasism. Och så måste de döpa det,
just det,
meddelande om likabehandling, om främjande av likabehandling. Man kan inte ens ha ordet rasism med i den där rubriken. Lite sådär som att samfinländarna inte vill tala om grön omställning utan om ren omställning. Att man måste liksom reframe allting så att det ska passa i de här samfinländarnas världsbild.
En urvattnad kompromiss på svenska.
Det måste handla om jämlikhet och likabehandling av alla och inte bara folk med annan hudfärg. Liksom.
Nej, och det hade ju lyft och flitigt också för samfinländarna att också rörelse hindrade i det här landet, diskriminerade och romer och så vidare.
Och sen blev liksom en del av det här meddelande om främjande av likabehandling, rubriken är egentligen ännu längre än sådär, men kan vi ta allting här? Och det där.
Nej, vi har bara ett avsnitt på oss.
Och sen en del av det var då att det ska lanseras den här kampanjen mot rasism. Och samma dag som Petteri Orpo står stolt där och presenterar den här kampanjen, så ordnar sannfinländarna sitt sommarmöte och Ricka Purra får frågan att kommer sannfinländarna att gå med i den här kampanjen mot rasism? Och så säger hon, så ett typiskt exempel på hur de använder sina dubbla budskap, att det tror hon knappast.
Ja.
Och så var det himla mycket rubriker i några dagar. Igen tills hon några dagar senare, inte var det ju så där jag sa. Alla gjorde ju tolkningen att de inte alls är med i den här meddelandet om likabehandling. Mm. Främjande av likabehandling, herregud, svårt.
Ja.
Men hon sa att de som parti nu inte officiellt går med i den där kampanjen, för att det skulle nu knappast gå hem hos alla, men att de förstås stöder regeringens meddelande om främjande av likabehandling.
Så riksdagsgrupper, men inte som parti. Just att det blir så här dividerande.
Men jag menar, det som alla kommer ihåg av det här och det som deras väljare kommer ihåg var att de inte gick med i den här kampanjen. Nej, så det är jättelyckat.
Och riksdagsgruppsordförande Mäkelä kallade det för poserande.
Poseringskampanj.
Poseringskampanj, precis. Ja. Och vad skulle den här kampanjen gå ut på? Det var alltså en kampanj att uppmuntra olika arbetsplatser att prata om rasism.
Fokuserat mycket på arbetsplatser.
Ja, precis. Ja. Fortsättningsvis alla andra än regeringen. Ja.
En sak om augusti är nu den här stora flodpärlsmusleskandalen.
Ah, just det.
Som jag på något sätt nog väntar mig. Det var så mycket rubriker Och jag väntar mig att nu kommer vändpunkten för miljö- och klimatpolitiken i det här landet. För att det var så mycket kring det här och kring storföretagens ansvar och hur vill vi riktigt ha det. Och massa människor i Finland visste plötsligt vad en flodpärlsmusslor
är. Jo, alltså det var stora ensamstraktorer som hade kört över och döda en massa flodpärlsmusslor vid skogsavverkning.
Och liksom mina förväntningar höjdes i alla fall här. Att nu kommer vi börja tala om klimat och miljö på ett annat sätt. Men så blev det ju inte alls. Sen kom hösten med både biodiversitetsmöte, klimatmöte, plastmöte på FN-nivå och alla de slutade i magplask och ingen pratar om miljö och klimat mer.
Nej, hur tolkar du det då?
Nej, jag har höga förväntningar på 2025.
September, oktober kom, det var mera budget. Elokapina målar riksdagen röd.
Är det därför vi inte talar om klimat mer?
Det hände ju och sen tvättades den färgen bort, men det var en attack mot demokratin och det väckte stora känslor. Till och med Vänsterförbundets graffitivän Paavo Arhinmäki fördömde.
Just det.
Alltså det var fördömande brett och alltså framförallt var jag nog fascinerad av hur snabba fördömande det kom också från sådana i regeringen som har haft mycket svårare att fördöma till exempel rasistiska utspel och så här. Men det här, det liksom kunde alla enas om att vara ren och kär ondska.
Tryggt kort så att säga att satsa på. Det blir oktober månad i detta land, då är det mycket diskussion om Israel och Palestina. Tina. Och där var det ju också olika åsikter i regeringen gällande. Det var utrikesminister Valtonen som var rösta i FNs...
Helt enligt Finlands officiella utrikespolitiska linje har hon röstat, men Kristdemokraterna tycker att hon är anti-Israel.
Ja.
Och det behövdes sen föras en diskussion inom regeringen om hur utrikespolitiken ska se ut. Och det var ju där också som stubb lite. Det handlar liksom om både den här Mellanöstern-frågan och sen om Tavios inställning till sexuella minoriteter i Ukraina. Det här möte som han hade med, vad heter nu det här utskottet?
Utrikes- och säkerhets, vad det nu heter.
Det där möte som sen slutade med en presskonferens där han mest namedroppade vem han annat träffade. Men det var ju nog lite att han kom ut och gjorde klart hur Finlands linje ser ut i fråga om både sexuella minoriteter och Mellanöstern-frågan, att det inte ska vara oklart för någon i regeringen.
Om det blir lättare för Finlands statsledning stå i ett visst gäng nu för tiden jämfört med tidigare då när man NATO-medlem och vi är Ryssland, så liksom vi vet var vi står gentemot Ryssland, så har det blivit, så är det ändå svårare med Mellanöstern, för att före det här kritiken mot Valtonen från KD så kom det ju kritik då från oppositionen när Finland då förra gången krävde att den här resolutionen då för ett år sedan skulle inbegripa också någonting mot Hamas.
Ja.
Och då kommer det ifrån, så att hur man än gör och röstar så är det någon som...
Finns det kritik från olika håll?
Och Israel och Palestina tog det väl vara den svåraste frågan ungefär på jorden.
Det att Tavio inte ville att Finland ska gå med i den här alliansen som bland annat jobbar för könsminoriteter, så det där ledde sen till att när utrikesministeriet kom med den här rapporten om hur Finland ska hjälpa det Ukraina, så har man alldeles tydligt och klart betonat i den där texten just hur mycket Finland enligt sin linje stöder just könsminoriteter och så här. Men han kunde ändå inte ta det ordet i sin mun. Han sa på presskonferensen, så han hänvisade bara att som det står i rapporten så tycker vi att de här frågorna är viktiga.
Det är svårt.
Lite som att man inte kan säga ordet rasism heller, utan man får döpa om det. Det har varit en diskussion om nikotinpåsar också här under hösten, som slutar i några polisanmälningar mot tidigare ordförande Anna-Maja Henriksson. Och det handlar ju alltså om att det var den här Jakobstadsfabriken som fick sina smaker klubbade igenom i den nya nikotinlagen, som sen drogs tillbaka.
Ja.
Och den ska väl ändå då skapas på nytt, eller har den gjorts? Har den skrivits på nytt?
Det remissrundan pågår. Sen var det bara två, mint och mentol.
Just så var det.
Det finns också den här skillnaden i tandkrämer. Den ena är starkare, den andra smakar bara mint.
Ja.
Men det där remissrundan pågår ännu till slutet av januari, så det fortsätter sen. Men...
Jag tror att Anna-Maja Henriksson, eller jag vet att hon skulle ha velat bli ihågkommen på ett annat sätt än på det här sättet. Mm. Det som nu sen skriver SFPs historik när nästa delen kommer. Så det där, jag undrar hur den personen kommer att tolka det här.
Hur många sidor den episoden får eller inte får.
Eller inte får.
Sen kom det skuggbudgetar här i november och alla de skuggbudgetarna, de var ju inte så olika från regeringens?
Det här nog tycker jag är en av de mer fascinerande sakerna den här hösten på något sätt. Att man har följt med nu oppositionen i ett och ett halvt år stå och skrika där på regeringen Orpo om hur de är dåliga på alla sätt och hur de sparar på helt fel sätt och från alldeles för mycket. Och sen när de presenterar sina alternativ så är det egentligen bara Vänsterförbundet som skiljer sig från vad regeringen presenterar. Utom att de faktiskt har samma, alla oppositionspartiers budgetalternativ hade samma skuldsättning. Alltså att det, ingen tar ens mera lån.
Till och med mindre lån än vad regeringen gör.
Ja, en del
gör.
Det. Men jag menar liksom att nog, särskilt då Centern och Socialdemokraterna så är det så tydligt att de kan liksom inte stå och kritisera regeringens ekonomiska politik alldeles för mycket för att man måste hålla dörren öppen till samarbete.
Eller de gör det på retoriknivå, men sen när det kommer, sen när man ska skriva ner siffror så blir det inte mycket ändring. Men det, jag tycker nog man kan säga att skuggbudgetarna har ju blivit mer sofistikerade så att säga. De är tjocka luntor och man låter...
Socialdemokraterna så är 100 sidor långa.
Om man låter ekonomer gå igenom de här siffrorna och skriva ner dem. Men om det ändå är så att Vänsterförbundet, Centern och Socialdemokraterna, alla skulle ta mindre lån än vad regeringen nu gör efter alla de här nedskärningarna, så nedskärningspolitiken och insparningspolitiken som regeringen gör, så börjar man lite undra att är de riktigt kuranta de här siffrorna ändå? Eller liksom, hur noggrant har man gått igenom en budget?
Men Socialdemokraternas politik har ju uppenbarligen burit frukt under hösten om man tittar på alla gallupar och mätningar, partimätningar som har gjort. De är ju solklar ett alltså hela tiden.
Det går bra för dem. Jag tänkte på, det har varit i Sverige stor diskussion om det här med vad som är woke och vad som är anti-woke. Det hade alldeles för... Det serverades woke-gröt på Nobelfesten och det blev just stort förvall där. Och de har behövt döpa om sin feministiska snöröjning för att det inte mera inne att kalla det så. Men jag tycker i Finland har vi en anti-woke-diskussion, men i anti med stort A och två T ändå, liksom anti-woke.
Ja. Och det är hur liksom, ser den ut, den diskussionen?
Det är när man är liksom så där...
Det är helt perfekt det där.
Att man liksom,
jag får genusbilden i mitt huvud.
Så här att man bryr sig om mänskliga rättigheter, det är man noga med att poängtera. Men man bryr sig inte så mycket om mänskliga rättigheter att man skulle rösta emot en avvisningslag till exempel. Nej, för man vill ändå liksom vara kompis med Petteri Orpo.
Just det.
Och man vill ta lite avstånd från det här som är mest woke, Vänsterförbundet och wokens högborg, de gröna.
De värsta flummarna.
Ja, de vill man ta lite avstånd från.
Men inte för mycket.
Så man vill kritisera regeringens nedskärningar, men inte så mycket ändå att man aldrig skulle kunna sen samarbeta med Petteri Orpo.
Man är liksom, man är anti-woke.
Man är inte woke, man är inte anti-woke, men man är anti med stort A och T-en woke.
Ja, jag köper den där fullständigt. Vården har ju diskuterats också mycket genom åren, men vi insåg att ingen kan säga det bättre än Socialdemokraternas Kim Berg när han i våras summerar vården och det nya vårdsystemet och vårddiskussionen enligt följande, att vården helt enkelt är som en bokhylla.
Bokhyllan är väldigt viktig. Vi väntar på den där bokhyllan 16 år. Och nu har vi fått den där bokhyllan egentligen. Hurdana böcker sätter man till bokhyllan och i vilken ordning?
Jag har ingenting att tillägga.
Nej.
Och
så här har vi höga förväntningar på 2025,
säger jag. Oja. Sen slutar ju året med marscherna. Vi hade riksdagsledamot Emu Keskisarja som måste marschera med hajlande människor. Mm. Varför måste han markera det, tror ni?
Jag tror inte ännu heller att det fanns någon strategi.
Okay.
Jag tror inte, men jag tror att han blev bara mer och mer inbiten efter att han märkte att han fick uppmärksamhet för det här. Så tänkte nu ska jag faktiskt visa dem.
Faktiskt,
och så visar han oss, vi är helt...
Men han bryr sig inte om att bli, den här mannen bryr sig inte om att bli liksom omvald.
Nej, alltså. Han ville bråka helt enkelt.
Men också där såg vi de här dubbla budskapen kring hur man... Rika Purra först skickade ut ett pressmeddelande där hon försvarade allas rätt att gå i marscher och yttrandefrihet och så vidare. Och sen några dagar senare sa nej, men inte menar jag att det är rätt att göra det, sa hon sen. Liksom att det folk kommer ihåg, och deras väljare kommer ihåg, att hon först försvarade rätten att delta. Men jag tycker december månad sammanfattar ju den här regeringens stora spricka i värdegrunden genom två sådana här traditionella helger, det vill säga självständighetsfirande, där en del vill då gå med i högerextrema marscher. Och Lucia-firande, där Lucia får en våg av hat meddelanden för att hon har annan hudfärg än de här blonda vi har sett tidigare. Mm. Och så, jag vet inte, är det då en motreaktion på att man inte tog så mycket ställning om de där högerextremistiska marschdeltagarna, men sen när Lucia besöker riksdagen så lägger den ena efter den andra regeringsrepresentanten från Samlingspartiet och SFP ut bilder på hur fantastiskt det är och dela de här artiklarna om hur fruktansvärt det är med rasismen hon har fått utstå. Att då tar man då ställning, men ser i spegeln. Vi har haft då problem med rasism i den här regeringen från start. Mm-hmm.
På ett sätt lite lyckligt att den här insamlingen får alltså så rekordstora mängder. Att det där är faktiskt ett riktigt liksom svar.
Då. Och nu ska vi vara optimistiska. Vi kan ju hoppas att det här sprider sig nu vidare till hela landet.
Att man donerar pengar till folkhälsan. För att jobba
just
mot
precis det, att folkhälsan får så mycket donationer som möjligt. För att vi nu ska avsluta det här avsnittet i en lite mer varm anda än bilder av rasism mot Lucia och det här fackeltåget på Chattanias. Då tänkte jag att vi skulle komma ihåg när regeringen i början av hösten man och kvinnogrant åkte till Sverige.
Hela regeringen. Den nordiska vänskapen och samvaron har ju nog varit högt i rop liksom det här året.
Och jag tycker att det personeras så fint i den väldigt varma vänskapen mellan Finlands statsminister Petteri Orpo och Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Under den träffen så tog de faktiskt tillfälle att bedyra varandra. Evig vänskap. Och så här fint lät.
Ulf, Petteri, jag är glad att jag kan kalla dig min vän.
Tusen tack. Tack så mycket.